Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Rena, o Gud, våra hjärtan och våra samveten, så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan må finna en beredd boning. Genom samma din son Jesus Kristus, vår Herre. Vem i hela världen bryr sig om dig? Vem kan ta skada av vad du gör? Men svaret kom alltjämt okuvligt. Jag bryr mig om mig själv. Ju ensammare jag är, ju mer vänlös och utan andra stöd, desto mer ska jag respektera mig själv. Jag ska hålla den lag som är given av Gud och som människor har stadfäst. Jag ska hålla fast vid de regler som jag lärde mig omfatta när jag var vid mina sinnens bruk och inte förryckt som jag är nu. Lagar och regler är inte till för de tider då inga frestelser finns. De är till för sådana stunder som denna, då kropp och själ uppreser mot deras stränghet. De är klara och tydliga. De ska inte kränkas. Om jag kunde bryta mot dem efter eget godtycke, vad skulle de då ha för värde? De har ett värde. Det har jag alltid trott. Och om jag inte kan tro det nu, beror det på att jag är galen. Fullständigt galen. Blodet rinner som eld i mina ådror och hjärtat bultar så snabbt att jag inte kan räkna slagen. Invanda övertygelser, tidigare fattade beslut, det är det enda jag i denna stund har att hålla mig till. Där fattar jag posto. I boken Jane Eyre kämpar huvudpersonen Jane mot både inre och yttre försök att strunta i Guds vilja. En inre kamp i att stå emot de övertalningsförsök som mannen hon älskar försöker få henne att egentligen i praktiken begå äktenskapsbrott. Det är resonemang som man intellektuellt sett skulle kunna se som väldigt rimlig, och det finns omständigheter som gör att ja, fast kanske ändå. Och hon kämpar både med det som hennes älskade säger och det som det slår an i henne själv, att jag vill ju, fast nej, jag måste stå fast vid det som jag tänkte och visste innan frestelsen grep mig. Lagar och regler är inte till för de tider då inga frestelser finns, utan de är till för sådana stunder som denna, då kropp och själ uppreser mot deras stränghet. Bud, befallningar, lagar och så vidare låter väldigt begränsande. Och för vissa kan man också känna att det nästan blir en klaustrofobisk känsla när man hör det. Men frågan är, vem är mest fri? Den som lyder sina begär kanske blir slav under dem till och med, eller den som har och lyder Guds bud. Hur många människor är det som inte i frestelsens stund har gett efter och sedan fått ångra det? Den kortsiktiga vinsten bleknade ganska snabbt i jämförelse med det priset man faktiskt fick betala, kanske ganska omedelbart eller långsiktigt. Men den som i liknande stunder istället har tänkt på, vad är det riktiga? Vad är det jag har lärt mig? Vad vet jag egentligen är sant? Vad är Guds bud? Har många gånger undvikit många sorger. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär, hör vi sedan i vår epistelläsning. Ja, det Herrens broder Jakob som skriver det. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När vi tänker på frestelser så går nog våra tankar först till det som finns utom oss som frestar oss, vad det än må vara. Men det är ju egentligen begäret i oss efter dessa saker som det egentligen handlar om. De flesta människor skulle erkänna att det inte är en särskilt bra idé att alltid följa alla sina begär, varken spontana eller sådana som finns under en längre tid. Av olika anledningar bedömande som oklokt, och säkerligen skulle fler spärrar försvinna eller om de omedelbart dåliga konsekvenserna uteblev. Men redan hur många människor kan alltid låta bli att följa även de begär de för sig själva erkänner är dåliga? Är man då fri? Har du full kontroll över dig själv, eller finns det tillfällen då du närmast gör saker mot din vilja? Vi kan kalla det dålig karaktär, svaghet, böjelse eller vad vi än kallar det. Gud kallar det synd. Och redan innan vi följt våra begär gör han det. Innan vi gett efter för dem. Så är det just det här som det slår an i oss. Det som det knyter an till, det här som kommer utifrån. Det är ju det som i oss begär det som egentligen är problemet. När vi fokuserar på våra handlingar, då handlar det snarast om symptomen på någonting annat. När vi talar om begäret, då närmar vi oss roten av problemet. Där finns vår skadade människonatur. Vi är inte som vi borde vara. Det erkänner vi egentligen för oss själva. Också när vi ser att allt det som vi har begär till, allt det är inte bra. Vi har också begär till saker som är dåliga och som vi erkänner är dåliga. Men begäret finns där likväl, och oavsett om vi följt det eller faktiskt stått emot, så vittnar det om en skada som finns i oss. En skada som vill dra oss bort från Gud, få oss att glömma hans bud, och värst, att inte tro på hans löften. Men den moteld som vi kan ge är att faktiskt erkänna denna skada hos oss, bekänna den som skadlig, bekänna den som synd, och göra anspråk på Guds löften om förlåtelse. Så låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som utgav din son i oro och ångest och lät honom bli frestad, ge oss nåd att följa honom så att vi i hans kraft motstår ondskans alla angrepp och vinner seger. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord ifrån första Moseboks fjärde kapitel. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk, och Herren sa det till Kain: "Varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den." Hör också Herrens ord ifrån Jakobs brevs kapitel 1. Salig är den som håller ut i prövningen, till när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frästas ska säga: "Det är Gud som frästar mig." Till Gud frästas inte av det onda och frästar inte heller någon. Var och en som frästas dras och lockas av sitt eget begär. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i sitt 16:e kapitel. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda, och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom: "Gud är nådig mot dig, Herre. Detta ska aldrig hända dig." Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: "Gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar, utan människotankar." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jesus och lärjungarna är uppe vid Caesarea Filippi. Det är långt norrut, och det är så långt norrut som Jesus verkar rört sig. Mestadels så har han uppehållit sig i Galileen fram till nu. Han har undervisat i lagen, botat sjuka och på olika sätt visat sin makt och sin auktoritet. Och i mångt och mycket har hans ord och gärningar varit i linje med vad lärjungarna har förväntat sig av Guds Messias. Och att han var det, Messias, den levande Gudens son, har de ju precis bekänt genom Petrus. Helt klart så fanns det saker som de hade behövt omvärdera i sin syn på Messias, men inte så som nu. Detta är en vändpunkt, en väldigt dramatisk vändpunkt. Geografiskt så börjar Jesus röra sig mot Jerusalem härefter. Och i sin undervisning börjar han också röra sig mot Jerusalem, det vill säga undervis om vad som kommer möta honom där och varför. Och hur skilda Guds tankar är från människotankar. Liknelserna får ett annat fokus. Hur annorlunda saker är i Guds rike jämfört med människans sätt att tänka och hur det vanligen fungerar i världen. Den som är som ett barn är störst. Förlåtelsen har ingen begränsning, så även om min broder syndar mot mig 7 gånger 70 gånger så ska jag ändå förlåta honom, eller min syster. Och den som arbetat en timma i slutet på arbetsdagen får lika mycket betalt som den som har kämpat hela dagen. Den som vill vara störst ska vara den andres slav. Det här är ett helt annat sätt att tänka än vad vi då såg i samhället, i världen och också idag. Detta var nytt för lärjungarna, och detta upp och ner på vända sätt att tänka på storhet och tjänande kämpade de uppenbarligen med vid olika tillfällen. Men det mest dramatiska för lärjungarna är vad Jesus säger kommer hända med honom. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda, och att han måste dödas och på den tredje dagen uppväckas. Detta är den verkliga vändpunkten. Detta är det som är verkligt dramatiskt för lärjungarna, som de har som allra svårast att ta in, en lidande messias. Men här möter de måsten som de måste förstå. Och det första är att Jesus måste lida, dö och uppstå. Och det andra är att människotankar måste underordna sig Guds tankar. Och detta blir de två rubrikerna för predikan. Jesus måste lida och dö och sedan uppstå. Det första. När man lyssnar till viss förkunnelse så kan man få intrycket av att detta inte alls var någonting nödvändigt. Snarare var det någonting som drabbade Jesus, men som han inte hade räknat med, som ingen hade räknat med, och som var en olycklig omständighet, som var ett snöpligt slut på vad som annars såg ut att kunna vara en väldigt fin lärare och förebild och så vidare. I annan förkunnelse så får kanske korset finnas med, men då som en, vad ska man säga, en metafor för de olika lidanden vi behöver gå igenom i livet och så vidare. Och det som vi kanske måste gå igenom som är svårt för att sedan komma ut på andra sidan med seger eller framgång på olika sätt, så att vi kan nå vårt bästa liv nu. Seger över all sjukdom, alla motgångar, och särskilt då oftast ekonomiska eller karriärsmässiga motgångar. Ja, Jesus var tvungen att lida, dö och uppstå så att jag skulle kunna få mitt drömjobb. Men detta är inte kristen tro. Man kan åberopa bibelställen och tala om Jesus, men det är inte kristen tro. Kristen tro är konstig. Vi sätter lidande i centrum. Vi talar jämt och ständigt om en Gud som lider och dör. Vi talar om korset, vi sjunger om korset. Och några tecknar också ett osynligt kors på sig, titt som tätt. Vi talar om Jesu blod, vi sjunger om Jesu blod, vi dricker Jesu blod. Vi talar om synd, vi sjunger om synd, vi bekänner vår synd. Det måste vara något fel på oss. Vi är vana vid det, men vi tänker kanske inte riktigt på hur märkligt det hela är och låter. För detta är verkligen märkligt. Om vi tänker oss att vi bara hade varit den skaran som finns här. Ingen annan hade bekänt detta eller hållit på som vi gör. Då hade vi sett som den allra märkligaste sekt. Nu är det visserligen många som tänker så om oss, men det blir lite svårare att göra när vi är så många. För det är vi. Särskilt om vi tittar utanför Sveriges eller Västeuropas gränser. När kristendomen växer fram så reagerade människor också på detta. Vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Så skriver Paulus i första Korintherbrevet. I Rom i slutet av 1800-talet så hittade man en graffiti helt enkelt, som var inskriven i puts, heter det väl, där någon förlöjligar en kristen. Alexamenos tillber sin gud, står det, och så visar bilden en ung man, Alexamenos, som tillber en korsfäst man med åsnehuvud. Att tillbe och viga sitt liv till en jude som romarna avrättat framstod som fullständigt vansinnigt, och gör det fortfarande för många. Och kristna anklagades också av romarna för att vara kannibaler, eftersom de åt Kristi kropp och drack hans blod. Detta hade de hört. Och här finns det uppenbart missförstånd när det handlar om vad sakramentalt ätande och drickande är. Men det är ändå viktigt att lägga märke till att de gjorde inga större försök att försöka reda ut det här missförståndet och säga nej, det är bara symboliskt, det är bara ja, men bröd och vin, för att vi kan tänka då att det är Kristi kropp och blod eller någonting sånt där. De började inte bortförklara det. Det var verkligen och är verkligen Kristi verkliga och sanna kropp som tar emot i nattvarden. Och det fick och får stå där i all sin anstötlighet. Och judarna, de vill ha tecken. De vill ha tecken som bekräftar att Jesus var den Messias som de hade ändå fått löften av Gud som skulle, att han skulle komma. Och vissa tecken som Jesus gjorde passade helt klart in på deras föreställningar och förväntningar. Men när han botade på sabbaten och började tala om sig själv som Guds son, då var det en frontalkrock med vad de hade förväntat sig. Och när han sedan hänger på korset kan vi läsa hur de äldste och överste prästen och de skriftlärda, samma grupp som Jesus precis förutsagt, hånar honom. Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung. Ja, nu får han komma ner från korset så kan vi tro på honom. Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han har ju sagt, jag är Guds son. Men Jesus hade sagt till dem alldeles innan vår evangelieläsning och ytterligare lite längre tillbaka också att de ska inte få något annat tecken än Jona-tecken. För liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. När Jesus hängde på korset så var det en bekräftelse för dem att han absolut inte kan vara Guds messias. Det är helt otänkbart. För det står ju skrivet, förbannad är var och en som är upphängd på trä. Nej, han måste komma ner från korset, ja då möjligen. Men att han hänger där, nej, det, då är solklart. Han kan inte vara Guds messias. Och nu han är förbannad inte om att någon blev arg som hängs upp på trä. Det kan hända att de blev ändå. Utan att den personen är utstött, avskild från Gud och drabbad av hans vrede. Vad de förväntade sig var istället en messias som skulle komma och besegra Guds folks fiender och upprätta Davids kungarike. Den riktiga messias skulle ju besegra romarna, inte bli dödad av dem. En lidande messias var en stötesten som de snavade på, och de tog därför inte emot Jesus som Guds messias. De förstod inte varför han led, varför messias var tvungen att lida och dö. De förstod inte vad Jesaja hade skrivit och profeterat om 700 år tidigare. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Och här möter vi en annan stötesten. All vår skuld, våra synder, straff. Säger vi att Jesus måste dö, så säger vi också att vi har en skuld som måste betalas. Synder som måste sonas. Brott som vi har begått som måste straffas. Och det svider i människan att höra det. Och det vi känner av då är det som i Bibeln kallas köttet. Vem skulle gå igenom en plågsam cellgiftsbehandling om man inte visste att man hade cancer? Att man skulle dö om man inte gjorde det? Men om jag vet att jag har det, då blir det som somliga skulle kalla ett gift till ett botemedel. En medicin som kan rädda mitt liv. Den blir nödvändig, livsnödvändig. Cellgiftsbehandlingen måste genomföras. Så varför talar vi och sjunger så mycket om synd? Därför att vi vet att det är vår dödliga sjukdom. Varför talar vi och sjunger så mycket om Jesu blod? Därför att det är det enda läkemedel som rår på vår dödliga sjukdom. Varför sjunger vi och talar så mycket om korset? Och det är för att där bevisade Jesus sin kärlek till oss när han tog vårt straff, betalade vår skuld, dog vår död. När han besegrade synden och döden så att vi skulle få leva. Andra rubriken. Människotankar måste underordna sig Guds tankar. Vad är det då Petrus säger till Jesus? Vad är det som han säger när han tar Jesus och sides och börjar tillrättavisa honom, motsäga honom? Vad är det han säger som kan motivera en så otroligt stark reaktion från Jesus? Petrus säger: Gud är nådig mot dig, Herre. Det där ska aldrig hända dig. Är inte det här bara ett uttryck av välvilja från Petrus? Omsorg om Jesus, sin mästare och vän. Välmenande. Sådana tankar kan nog ha funnits där. Men där finns mer. Det handlar inte bara om att Petrus inte önskade detta för sin mästare och vän, utan också och främst att det var otänkbart att det här skulle hända Guds Messias. Tillräckligt motstånd hade de redan mött för att säkerligen även Petrus skulle inse att det judiska folkets ledare inte kommer jubla över Jesus och hälsa honom som Guds son. Men att de skulle lyckas döda honom, det fanns det ingen plats för i Petrus föreställning om Messias i hans teologi. Det var seger och härlighet som han såg framför sig. Alldeles samma som de judiska ledarna, för vilka Jesus blivit en stötesten. Med den skillnaden att Petrus hade kommit att se Jesus som Messias, den levande Gudens son. Och när han nyss bekänt detta så kallade Jesus honom salig. Salig är du, Simon Barjona. Nu kallas han Satan. Nyss klippan, nu stötestenen. Skillnaden är att han tidigare gett uttryck för Guds uppenbarade sanning, Guds tankar, men att han nu tänkte i linje med inomvärldsliga prioriteringar, människotankar. Det var detta jordiska liv han först och främst hade omsorg om. Och det låter Jesus honom veta strax efter vår evangelieläsning, att det leder till att han mister sitt liv. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Och det är denna paradox som Petrus inte har förstått. Sånt kan människor inte tänka ut. Korsets teologi kan människan inte tänka ut. Den måste uppenbaras. Petrus behövde bli en korsets teolog, men han var en härlighetsteolog. Gud är nådig mot dig, det där ska aldrig hända dig. Jesus kände igen den rösten. Om du är Guds son så kasta dig ner, Gud ska bevara dig. Från Petrus kom nu samma röst som Jesus hade hört i öknen när han blev frestad av Satan. Han hade blivit ett språkrör för fienden Petrus. Trots att Jesus är Guds son så innebär detta en verklig frestelse. Det var ju just detta, att Gud inte skulle vara nådig mot honom, som det handlade om. Det är en person sedan världens skapelse som Gud har istället utvalt för att inte vara barmhärtig mot, inte vara nådig mot. En person som Gud istället valt för att tömma ut all sin obarmhärtighet och vrede över, det vill säga Jesus. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, säger Jesus några kapitel senare. Tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Guds vrede drabbar Jesus så att Guds barmhärtighet ohindrat ska kunna drabba oss. Därför är det här inte lidandets väg, en väg som Jesus springer fram på med hoppsasteg, utan det är en väg som han målmedvetet vandrar i stor, stor kamp, driven av djup kärlek till dig. Och det är här, i den här, på den här vägen, som Petrus ställer sig i vägen och säger: nej, den här vägen ska du inte gå. Och Petrus motsätter sig är Guds frälsningsplan, det som varit bestämt från begynnelsen, det som profeter vittnat om, det som nu äntligen skulle ske, det som Satan till varje pris ville stoppa. Vad sa Jesus, eller vad Jesus sa till Satan i öknen, säger han också denna gång: gå bort från mig, Satan, du vill få mig på fall. Det Petrus sa till Jesus: Gud är nådig mot det här ska inte hända dig. Det sades enskilt. Petrus tog honom åt sidan från den andra lärjungaskaran för att säga. Men läser vi om samma händelse hos Markus, så verkar det som att Jesus, när han tillrättavisar Petrus, gör tvärtom. Du har tagit mig åt sidan. Nu vänder jag mig till hela lärjungaskaran och utbrister detta: gå bort från mig, Satan. Det Petrus sa enskilt, det tillrättavisades offentligt. När Petrus senare syndar genom sin förnekelse av Jesus, då verkar Jesus behandla honom med större omsorg. Så då tar han Petrus åt sidan när han ska upprätta honom. Men här handlar det inte om synd på det sättet. Här handlar det om någonting annat. Här handlar det om falsk lära. Människotankar som kläs i fina och fromma termer. Det låter omtänksamt och bra, men det står i själva verket i vägen för Guds kärlek. Petrus härlighetsteologi står i vägen för evangeliet. Synd är allvarligt, både för den enskilde och för andra som kan drabbas på det ena eller andra sättet, genom att man lockas in i samma synd eller att man blir skadad av det på ett eller annat sätt. Men falsk lära är något mer djävulskt. Det kan låta som kristendom, och det kan så lätt spridas eftersom det på ett eller annat sätt ligger i linje med våra mänskliga tankar. Det tilltalar oss, till och med när det handlar om disciplin och hårda skes eller någonting sådant. Men då blir det istället gärningslära. Och det ligger djupt, att vi vill bevisa oss värdiga, att vi vill förtjäna, att vi vill åstadkomma på ett eller annat sätt. Men det som saknas blir alltid evangeliet. Det verkliga evangeliet. Hela evangeliet. Inte bara att Gud förlåter, utan också vad han förlåter. Vilket är den skuld vi alla bär på, den synd som vi gjort oss skyldiga till. Inte bara att han räddar, utan också vad han räddar ifrån, vilket är den eviga döden. Inte bara att Gud älskar, utan också vad denna kärlek kostade honom, vilket vi ser på korset. Och försvinner detta, då står vi där ensamma och får betala allt själv. Många vill slå in en kil mellan lära och liv och säga att liv är viktigare än lära. Men det handlar aldrig om antingen eller. Säger man så, så förutsätter ju det hela att man har någon måttstock för vad som är ett riktigt levande. Hur man lever på ett riktigt och gott sätt. Det förutsätter en lära också det. Därför har de som vill sätta liv före lära, göra hur man lever till det viktigaste, alltid en lära dem också. Även om den inte alltid är uttalad. Och kanske är denna lära också ganska flexibel. En lära som man kan ändra lite på, revidera lite, justera efter vad som känns mest rätt i stunden. Vad som känns mest rätt. Men då blev vi utnyttjade, manipulerade. Vi förstår det inte. Det hör till manipulationens väsen. Det är som Paulus säger, villoandar och onda andars läror som vi har låtit påverka oss av. Det vi frestas att falla för är ett kortsiktigt tänkande. En kortsiktig vinst på ett eller annat sätt. Och till det kortsiktiga tänkandet så ryms egentligen hela vårt liv här på jorden. Hela vårt jordeliv här, det är ett kortsiktigt perspektiv. Men i ljuset av evigheten så förstår vi att det är så. Petrus ställde sig i vägen för den väg, eller på den väg som Gud utstakat. Jesus säger ordagrant till Petrus: gå bakom mig, eller gå bort bakom mig. Petrus står i vägen, han står framför Jesus och försöker hindra honom på denna väg för vår skull, där han måste lida och dö och uppstå för vår skull, men också för Petrus skull. Petrus förkastas inte. Här säger inte Jesus åt Petrus att gå bort, försvinn, jag vill inte se dig, jag vill inte ha med dig att göra. Det blir en liten missvisande översättning. Den fångar visserligen kopplingen till när Jesus säger åt Satan i öknen, gå bort från mig. Men den missar kopplingen till vad som kommer i versen efter. Jesus sa det till sina lärjungar: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Om någon vill följa mig, det är samma ord i grekiskan som Jesus säger till Petrus. Här blir det en skarp markering, men samtidigt en uppmaning till efterföljelse. Det står i fel ordning. Du har ställt dig i vägen för mig. Din plats är min efterföljd. Där är du säker. Där går du mot livet. Men där du just står nu, där står du i vägen. Och du tjänar inte mig och Guds sak, utan du tjänar Satan. Där i Jesu efterföljd gäller inte ett kortsiktigt perspektiv, vårt bästa liv nu. I Jesu efterföljd kommer man att få lida, så är det. Somliga får lida fruktansvärda saker och andras lidande är mildare. Våra kors ser olika ut och är olika stora, men korset hör ovillkorligen till kyrkans kännetecken. Korset först och kronan sen. Så var det för Jesus och så är det också för hans efterföljare. Men då är det också verkligen kronan sen. En försmak av detta fick, denna härlighet fick Petrus faktiskt också se en vecka senare när han följde med Jesus upp. Gick Jesu efterföljd upp på berget och fick se honom där i hans himmelska härlighet. Våra mänskliga tankar, våra välvilliga tankar, vill ibland ställa sig i Jesu väg. Men sådant måste offentligt göras upp med när de blir till hinder. Och varje sån tanke måste göras till en lydig fånge hos Kristus, som Paulus skriver. Så den väg vi får vandra nu med Jesus till Jerusalem under fastan är en lidandets väg, men den leder till paradiset. Inte ett jordiskt paradis så som härlighetsteologerna drömmer, utan ett bestående himmelskt paradis. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.